Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hur redo är årets långtestall inför en prövning som en fullastad semesterresa med glada barn och griniga mostrar innebär? Vi har kört, vi har mätt, vi har räknat och vi har testat. Hjärtligt välkommen kära lyssnare till avsnitt 313 av Vi Bilägares podcast. Dagens avsnitt ska vi ägna helt och fullt åt vårt långteststall. Vi har precis haft bilbyte i det. Claes Karin, välkommen.
Tackar, tackar.
Om du ska med ett ord sammanfatta den bil som du har just lämnat, vad blir det då för ord?
Flexibel. Mm. Det är en T-klass som jag nu har gett vidare till Nils. Och men det var faktiskt tonårsfamiljens favorit.
Du ska få utveckla det där alldeles strax. Anders Helgesson, välkommen.
Tack för det.
Vad har du lämnat och ett ord som sammanfattar dina upplevelser med den bilen?
Jag har lämnat Mazda CX-60 med ordet ojämn.
Nils Svärd, välkommen.
Tack så mycket.
Bil och ord, tack.
Kia Niro EV och ordet blir nog golf.
Ja, och jag har lämnat Skoda Fabia och mitt ord är skräck.
Oj.
Nils, du får börja.
Nej, men jag tänkte, förr i tiden, om man inte liksom visste vad man skulle köpa för bil eller din moster som du nu pratat om, som tydligen var lite aggressiv av någon anledning, men om hon frågade dig vad jag ska köpa för bil och hon är ganska ointresserad, ja men man är bara slentrian, ja men köp en Golf, hitta en bra lågmilad Golf. Kia Niro känns som att den här elbilen Niro är på något sätt den moderna Golfen. Ja men jag ska köpa en elbil, jag vet inte vad jag ska köpa för någonting. Ja men köp en Kia Niro.
Fast var inte Golf också alltid lite underhållande? De var kul att köra, kul att titta
på. Ja, absolut.
På.
Ja, Niro är väl inget under av körglädje, men det finns ju ändå en körsmidighet i eldrivlinan liksom. Och det finns så att måtten är verkligen så där perfekta moderna Golfen. Lite högre, men den är inte så hög så att enkel en SUV eller ens en crossover. Men den lastar lite mer än vanlig golfklasser och fint baksäte och liksom alldeles lagom för även passa liksom en familj om man nu inte har supermycket lastbehov. Och det är så här, ja men ett tryggt köp och lång garanti liksom. Det känns som att ja, men grannen ska köpa en elbil. Ja, men kika på en Kia Niro, du är säkert nöjd. Mm,
en Golf.
Precis.
Anders Helgesson. Ojämn.
Ja, ja men Mazdan är ju, som säkert kommer framgå av podden senare, som har framgått av tidigare poddar, att den blandar ju väldigt bra egentligen. Alltså, den är, bitvis tycker jag den är riktigt trevlig. Den är tyst. Den går snålt med tanke på att den är så stor bil. Och fjädringen är ju så att man vill skjuta någon tekniker i Japan. Nej, men den är
väl väldigt jämn, fjädringen. Den är jämnt ojämn.
Ja, jo, absolut. Konsekvent småstudsig. Det är så här, man måste varna baksätespassageraren att nu kommer det att gå upp. Spjärna emot, spänn njurbälte.
Vi var ju ute och körde och jag tror att jag körde Mazdan då och någon körde bakom mig och sa att det syntes hur jag studsade på den här lilla dåliga vägen vi körde.
Ja, men det stämmer.
Hur bilen skuttade.
Jag kan säga, det har inte publicerats än. Det kommer nog komma en liten kort drönarfilm på den där när den åker på lite oländiga vägar. Och absolut, man ser ju att den småhoppar nästan hela tiden.
Bakvagnen där. Bakvagnen lättar att ta sidledsförflyttningar i kurvor. Och
det borde vara bakboxtvång på den där.
Men varför är det så här då? Hur kommer det sig att den har blivit så? Är den för hårt satt eller?
Ja, den är för hård är det, och sen verkar den ha väldigt kort fjädringsväg också. Jag vet inte riktigt vad de har gjort med den där bak.
Nej, som någon sa, vi kommer att prata mer om semestertestet senare, men just när vi körde på den här chassisträckan som vi kallar den för, som är både bucklig och som också har liksom kurva och upp och verkligen tvingar chassit att hantera det här, liksom att har de ens kört sin bil utanför sin egna testbana? Liksom, har de kört den här bilen i verkligheten? Vi sätter verkligen stort frågetecken på det. Det kan inte vara så här.
Eller som bara kört den med 2,5 ton på dragkroken, för då ja, går den faktiskt teori. Ganska bra.
På racebana, för den är rätt trevlig. Alltså det finns ju en Mazda körglädje någonstans under allting. Om du verkligen tar ut och tar nacksving på den, så håller den emot på ett bra sätt till en viss gräns. Men du måste ju ha lite last på kroken liksom. Du måste ha kört på en racebana med en husvagn liksom. Då är den så här perfekt satt. Så där har du målgruppen, du som kör husvagnar på racebana.
Claes, du är så flexibel.
Jajamän. Jag har ju haft T-klassen här nu under försommaren, och den har verkligen varit användbar i familjelivet. Jag har även åkt en hel del långturer med den, och den är ju det är inga stora besvikelser.
Och tonårsbarnen gillar den, sa du?
Ja, faktiskt. Vi har ju sett en del problem med barnstol, eftersom baksätet är lite begränsat. Det är
väl bakåtvända stolar skulle vi säga då för dem.
Ja, precis, det är det. De som nu gör som man ska.
Mm, men dina tonårsbarn sitter ju inte i sådana i alla fall.
Så nej, jag tror nästan aldrig de hade någon barnstol. Vi körde sitt puff direkt.
Okej, och där klickade vi omedelbart i podden.
Jag får stå i baksätet.
Nej då, men vi följde de riktlinjer som fanns. Mm. Men det är skönt nu när de slipper sådana där saker. Men de klagar inte, trots att de har växt en halv meter på 2 år. Mm. Det händer mycket.
Men hur har livet som T-klassägare varit? För det känns som att med den här bilen kommer det här ständiga förfrågningar från bekanta. Jag räcker upp handen här, det jag också lägger på det. Liksom, att, men ska jag kunna förlåna din bil bara för jag ska hjälpa kusiner och köra fåtöljer? Ja.
Jag lånar den och kör din diskmaskin. Till återvinningscentralen. Ja.
Så hur har liksom bilägaren varit? Jag har varit hemma hos dig flera gånger än vad jag någonsin varit. Ja,
där ringer du in problemet, Nils. Det är du som har varit problemet. Hey, it's me. I'm the problem. It's
me
you.
Again. Du, den här T-klass.
Nej, men det är så. Det är väl trevligt att få dela med sig av de fina fordonen i flottan här. Nej, men ja, jag har inte... Släkten har inte varit på mig. Det är mer kollegor då. Mm. Och sen har man ju... Som sagt, jag uppskattar rymden oavsett om man lastar lite. Det är lyxigt att ha den där liksom luften runt omkring. Slippa så här knöva in och råka och trycka till ett cykeldäck mot taket eller sidan. Det är väldigt skönt. Liksom. Men,
och skjutdörren också där tycker jag. Så alltså, har den där på sätt, rymden och bara kunna kliva in i bilen eller bara lägga in saker. Jag tycker,
ja, men de uppskattar vi. Faktiskt, och det är inga problem. De är lite tröga, men som du sa, Nils, också, att även småbarn lär sig att ta i, och så fort man har någon ny tonåring i bilen som ska lämnas på något läger här nu efter skolan tog slut, så de sitter där och kommer inte ut. Men det är lite nytt för dem att liksom öppna den där skjutdörren, men det är, när de har lärt sig det så funkar det. Och sen inga dörrar som är i vägen när man ska packa liksom på garageuppfarten eller i carporten. Det uppskattar jag också faktiskt. Förutom då att bilen är jäkligt trevlig. Bra komfort. Åker fint långt i den. Och tycker den är liksom, jag saknar väl lite effekt på topp. Det är ingen omkörning.
Är det 116 trötta hästar eller?
Ja, man har fått svettas lite när man ska ta sig förbi någon långtradare. Liksom, oj, här tog lång tid.
Apropå...
Jag är så glad att höra. Alltså om vi backar det här nu 5,5 månad till vintertestet, då var det bara så att hantverkarbil, usch och fy, från liksom Claes håll här. Varubil. Och jag insisterade att det är ju en...
Ja, just det, var Claes som höll på att tjata om det.
Ja, det var ett himla grinande. Och han och Erik Rönnblom var väldigt fy. Och helt plötsligt bara, de har kommit till insikt. Det är otroligt.
De har sett ljuset.
Ja,
sett ture. Istället för Tesla-kyrkan så blir det nu Mercedes T-klass-kyrkan här som kommer att... Ja. podd@vibilagare.se om ni vill ha några kommentarer om någonting.
Du Tommy.
Skräck. Ja. Picture this. En rondell i stadstrafik. Ni rullar fram, det är ganska tätt, det är mycket bilar som kommer från andra håll. Och så ni rullar fram och så måste man stå och vänta lite grann. Så startstoppen slår av motorn förstås i lilla Skoda Fabia. Och så öppnas den här luckan. Nu hinner du in. Släpp bromsen på gasen. Startmotorn börjar mala. Och så trecylindermotorn drar igång.
Och där försvann luckan.
Och sen så gasar det på och den börjar rulla lite sakta och det ska jag fundera, vilken växel ska jag ha nu? Ska jag ha ettan, tvåan, trean, femman? Och så provar den lite olika växlar upp och ner. Och sen hackar man sig ut långsamt i trafiken och sen sätter den fart.
Du måste överdriva lite, Tommy.
Absolut. Nej, jag tror faktiskt inte det. Du glömde säga det här med turbotrycket också.
Ja.
Först ska du få upp den också och sen ska du hålla på att byta växel i dubbelkopplingslådan och sen matcha det här.
Och den här budlastbilen som nu närmar dig hastigt på vänster sida. Du ser liksom bara hur den grillen växer framför dig. När man långsamt tuggar sig ut. Ja. Har ni upplevt detsamma i Fabian någon gång?
Ja, jag hade den strax innan dig. Det är precis så det är att köra en stadstrafik.
Men exakt lika...
så. Jag tycker det inte finns något en tillstymmelse till överdrift någonstans i den beskrivningen.
Ja, men den kan ju inte vara upp och vända på femmans växel innan den...
Det känns som att den provar det också. Men... Ja,
precis, vi pratar om en känsla. Jag tror att Tom identifierar sig som en person som kör med Skoda Fabia med 50 växel.
Det verkar som barfota Ernst som går runt i den där disken, känner in någonting.
Ja. Men lika...
Det har ju lite konstiga ryck för sig när man backar också. Så
ibland?
Ibland, ja.
Ja. Jag skulle köra den på och lämna in den för en annan grej. Och just innan jag skulle in på verkstaden då, så tänkte jag att jag ska kolla det där med ryckningarna också. Som jag har känt någon gång. Och då får jag inte fram det. Då provade jag flera gånger och lyckas inte få felet att visa sig alls. Och då är det jättesvårt att lämna in bilen med fel som man inte kan säga att det här är fel.
Det är som när du tar hunden till veterinären. Den har aldrig varit friskare när den kommer in till veterinären.
Skådan är jättetrevlig på långfärd. På långresa, så tycker jag. Men,
och där är ju, om man nu ska ta DSG-lådan och växellådan, den har ju en fantastisk frirullningsfunktion. Nu är inte den ensam om det, men jag tycker maken till bil och frirulla var det länge sedan vi hade på något sätt. Jag menar, det kör ju T-klass också, har ju frirullning, men den är lite svårare att trigga igång. Och det känns som en annan trög massa med Tures höga panda. Den här lilla lätta bilen med de smala däcken. Jag hade den ut i Norrlandsväng nu. Jag lånade om dig här en runda. Och det känns som just om man kör inlandsvägar i Norrland med de långa nedförsbackarna. Liksom bara släppa på gasen strax innan krönet och sen så bara rullar man i flera kilometer. Den är ju otroligt härlig. Och snål. Mm. I verklig körning.
Det finns en lösning tycker jag på att snabba upp den här processen och det är ju stänga av start-stopp-systemet.
Absolut.
Då har du i alla fall lite mer tid på dig.
Men då tappar du ju miljöeffekten av den. Jag menar, poängen med startstopp är ju att du ska stänga av motorn i stadstrafik när du står där i rondellen och väntar.
Ja. Nej, så blev det för mig. Det är inte ofta man börjar snegla på den där avstängningsknappen. Men det gör man i Fabian.
Ja, jag körde sportlägret mycket också, DSG-lådan på påsk. Var det påsken körde upp till fjällen med den? Just när man kommer fatt lite köer och det är många som ligger och kör så här 60 för att det ser ut som att man har snöflingar någonstans bredvid vägen. Om man ska i omkörning. Jag har ju märkt att det var ju två gånger det hände i början. Ja, ah, men där kommer luckan, nu gasar jag på. Och ingenting händer. Och jag ser bilen bakom liksom, med sin stora Mercedes diesel SUV liksom, hinner börja köra om mig medan jag fortfarande har gasen i botten och väntar på att det ska hända saker. Så att till slut fick man gå ner till sport bara för att markera att jag kommer faktiskt använda den här raksträckan att göra omkörningen så de här bakom inte börjar köra om mig innan.
Men, och det är, den är ju också lite konstig för när den väl sätter sprutt sen så går det ju som 17.
Ja, det är en big bil.
Ja. Men det är just att man måste vänta en halvtimme innan den startar och drar på. Vi pratar om långtestbilar. Vad är ett långtest, Anders Helgesson?
Ett test som bara länge.
Eller? Beskriv vi bilägares långtest för någon som har levt under en sten
sedan 80-talet. Kan inte göra så här mot mig. Det här har jag ju gjort förut. Och det, ja, men
vi hjälper dig.
Så du kan ju få ta den med bokstavsåren och berätta vilka bilar du har.
Truten.
Om det passar bättre.
Börja med att berätta vad ett långtest är för någonting. Och vad vi bilägares långtest är för någonting.
Nej, men vi köper 5 bilar så kör vi dem över ett år. Det är 4000 mil förhoppningsvis. Men det är inte alltid det går. Och det är inte så kinkigt heller. Vi ska köra så långt som vi hinner.
Och varför 4000 mil då?
Ja, det är ett varv runt jorden ungefär så där.
4007.
Ja, så
det är väl nära nog.
Det är nära nog, ja. Ja.
Men alldeles nya bilar, ett år. Man kan ju inte se någonting på det. Det händer väl ingenting på ett år på en bil?
Nu vet jag inte riktigt vad som har hänt med våran nu. Du har haft något fel på Fabia, men jag kan säga att var det i förfjol vi hade en Mercedes GLB. Den var inte riktigt av den uppfattningen att det kan hända någonting på ett år. Det hände jättemycket. Men det har väl hänt saker med våra.
I komponentbyten och GLB bytte vi ju elmotorer till bakluckan på 2 gånger. Så det är ganska många bilar som visar upp svagheter, trots allt.
Ja, sen också tycker jag det vi upptäcker är också mycket barnsjukdomar. Det kanske inte renderar i verkstadsbesök, men meningen med det här är att köpa nya bilar, gärna fånga upp nya plattformar som kommer, arkitekturer, och liksom också lägga en press på tillverkarna att de släpper ut bilar som är färdigutvecklade till konsumenterna, så konsumenterna inte ska spendera de första åren med att utveckla bilen åt biltillverkarna. Det är väl, tycker jag, ett huvudfokus.
Nu ser jag att ni sneglar här mot Volkswagen ID3 som var en kvalificerad testbänk. Mm.
Och sen också får vi ju ett test av biltillverkarnas organisation, serviceverkstäder, försäljning också. Allt sånt där.
Absolut, och det är också en anledning varför vi siktar på åtminstone upp mot 4000 och få med några, åtminstone en service, även om med de längsta serviceintervallerna. I alla fall 3000 mil, så att åtminstone en service ska vi hinna fånga upp under vårt år.
Och vissa bilar behåller vi längre. Claes, du har hållit på med vår V90 nu som vi har haft sedan...
Ja, visst.
När fick vi den?
2000, den tillverkades sent 2016. Som
2017 års modell. Stall.
Ja. Ja. Ja, men det hände mycket med den.
Hur långt har den gått?
20 000 mil snart. Och det, jag tror de längsta i vårt långtidsstall har väl ofta skott. Jag tror vi har haft någon runt 25. Så den börjar toppa ut nu. Men nu börjar det bli en del, nu har vi vibrationer i framvagnen. Och det har en viss verkstad här på gatan haft svårt med att hitta. Mm. Men det rapporterar vi av efter sommaren här.
Ja, vi får höra mer om det där sen i höst. Vi spelar alltså in det här dagen före midsommarafton. Ja. Och vi ska ju ut och åka förstås då i midsommar. Och Nils, du ska ju dra iväg på semester nu.
Jajamän, jag är packad och klar som säger för midsommar.
Och den nya bil T-klass ska få rulla mycket i sommar.
Det kommer den få göra och lasta mycket. Jag har nu proppat den full. Det är så härligt att få den här volymen ändå inför sommaren. Så att just nu står den i garaget med åtminstone två stycken cyklar. Jag har en 6-åring och 9-åring. Så de cyklarna är med. Vi har 3 stycken golfklubbor, rullskidor, 8 olika typ pexpåsar fulla med kläder och all annan typ av utrustning. Det är bara att stoppa in där. Och jag har använt lastnätet som tur har väldigt förtjänligt. Och sen är det lite krokar på det så man kan verkligen utnyttja höjden och få upp allting.
Mm. Mm. Mercedes T-klass, det är en Renault Megane med lite smink. Nej, det är en Renault
Kangoo.
Kangoo med lite smink. Lite
small smink. Premium van för... typ vad är det där?
Mercedes
lite
T-klass.
Smink och även lite hårdvaruuppdateringar också här och där.
Ja, just det. För att det är lite andra stolar och sånt där, va?
Ja, framförallt skulle jag säga. Det är ju Mercedes-stolar, Mercedes-inredningen. De har också jobbat med bullerdämpningen, säger de. Nu har vi inte bullermätten Kangoo så vi kan sätta siffror på det. Men vi hittar ingenting som inte tyder på att det skulle vara så. Ska jag säga. Den är ju...
Vi har bullermätten Kangoo.
Ja, vet du,
de ligger jättelika.
Ja, du körde den i Danmark?
Ja,
ah, okej.
Okay. Mm.
Mm, okay, vi har siffror på det. Den
kanske leta på webben.
Men jag tycker det är en väldigt fin ljudnivå i Mercan, även om inte den är supertyst, så har väldigt fina frekvenser. Det är väldigt lättsamt för örat och resa långt i den.
334 900 kronor kostade den i grundpris när vi köpte den.
Det är den billigaste Mercedesen som går att köpa just nu. Alltså, A-klassen ligger vi på 380 nu, tror jag, så den börjar på. Så att med liksom 50 000 kronors marginal så är det den billigaste.
Men ärligt, är det Mercedes-känsla då i den? Tycker du det?
Tillräckligt tycker jag faktiskt. Alltså, enda stället där Renault-andan liksom börjar bli synlig, det är väl växelkonsolen. Den känns lite franskt plastig tycker jag. Men i övrigt tycker jag de har dolt underredet väl. Alltså det är, som du säger Nils, så är den ju väldigt tyst för att skåp. Och när man åker långt med den så känns ju även liksom, komforten i chassit väldigt fin. Jag vet inte om vi har konstaterat att det är gjort någonting där. Det känns tveksamt att de skulle ha lagt tid.
Samtidigt, Renault har ju haft fina chassierna på sina bilar. Man har ju åkt otroligt bra i vanliga Megane. Det är ju verkligen komfortvalet.
Ja, men det är väl bara att gratulera Kangoo-ägarna då till en bra bil där också. Men sen tycker jag det här M-Buck-systemet lyfter ju bilen enormt om man är förtjust i det som jag är. För den här ratten som är parad med
som Mercedes med ny system ska vi säga.
Ja, som de kallar för M-Bucks, ja. Med mediaskärm.
Men det är rattknapparna du gillar då, eller?
Ja, rattknapparna och sen hur den pratar liksom med mediaskärmen, både i mediaskärmen och instrumentkluster.
Ja, för, men du ska ju inte prata med bilen, för röststyrningen är det sämsta jag någonsin har varit med om, tror jag.
Nej, inte det, prata men med hur det ändå kommunicerar. Ja.
Ja, har du provat den?
Nej, den har inte jag provat.
Alltså, för det första, hon hör ju inte vad jag säger. Jag får ju vråla och ändå så liksom funkar det inte.
Jag vet inte, jag minns bara med GLB:n vi hade som har ju samma system. För det här systemet som du pratar om, M-Bux, har ju funnits även om du köper en förra generationens E-klass nu, för nu kommer en ny här, har ju också det här. Så att det är ju sett hur Mercedes lyfter in det från stora bilarna till den här lilla konstiga kufen. Men just i GLB:n tycker jag att talsystemet fungerar jättebra. Det var en av de bilarna använder mest i just för att det fungerar så smidigt. Så att det...
Då ger jag dig hemläxan nu, Nils, ja, att prata prova med Ture i sommar. Och så kommer du tillbaka i höst och berätta hur det gick.
Nej, jag tvivlar inte på din resultat, så att jag kommer inte att göra försök. Utan har du testat så behöver inte jag göra det.
Mercedes T-klass är en av de fem bilarna vi kör nu. Anders, du ska ta över Skoda Fabian från mig nu.
Ja, precis. Och då får vi se om det bara har varit skit bakom spakarna eller om det är något fel på den där Fabian.
233 200 kronor var grundpriset när vi skaffade den. Här i december var det vi fick... Nej, början på januari, va? Fick vi hämta den?
December.
Var det december vi hämtade den?
Nej, förlåt. Ja, vi hämtade ut
den. Jag tror vi hämtade den andra veckan i januari.
Det var precis veckan innan vintertestet.
Ja. Berätta om Skoda Fabian, Anders.
Jag har ju inte kört den.
Nej, men du kan väl berätta ändå om vad det är för bil.
Ja, men det är en småbil, 417 cm lång tror jag, och trecylindrig motor har vi i den här, och dubbelkopplingslåda är enda möjligheten också. Det har kanske inte alltid framgått. Du kan bara få den med den här alternativet då. Och den är ju rymlig. Vi har gillat den hittills egentligen, tror jag. Ja. I vintertestet gick den ju jättebra.
Vi tycker om den. Det är DSG-lådan som har lite fördröjningar. Det är egentligen det enda minuset, skulle jag säga. Ja, det finns några till. Det kommer upp under semestertestet, men...
Och den är ganska rymlig, alltså för att vara en småbil. Om man tänker småbil, så småbilar är ju inte så små längre.
Ja, fast den är ju ganska stor, ja. Det är ju nästan 420 cm. Med en gammal småbil, då sa man att nej, den ska inte vara över 4 meter nu. Liksom, ja, det är en småbil.
Det här är alltså den fjärde generationens Fabia, och den är lika lång som den fjärde generationens Golf.
Mm, då är det ganska rejält.
Då förstår man att det är gott om plats för benen i baksätet. Mm. För där sitter man ju bra.
Det är jättebra.
Väldigt rymlig liksom kupé. Men jag har ju svårt, en småbil är ju svår att lasta mycket i. Men där har vi löst det med bakbox och takbox.
Ja, jag är på sportlovet i familjen. Så det funkar faktiskt bra med lite påhängsutrustning.
Det finns någon bild på Instagram där, man nästan inte ser den lilla Skådan under alla lasttillbehör som sitter
under
på.
Under takbox och bakbox.
Men sen känner väl jag, nu har jag varit med på några vintertester här. Alla småbilar uppskattar man ju på vintern på något sätt. Man känner vart man har dem, och storleken gör att de känns väldigt körglada och trevliga på vintervägar.
Naturlagarna kommer in också. Ja. Det finns ju det är inte 2 ton i en kurva mot ett lågfriktionsunderlag. Sen har vi sett också från våra däcktester, ni som läser oss noggrant, när vi körde SUV-däck nu senast, så ser vi en tydlig skillnad, framförallt på de dubbfria, för att de ska kunna klara av den högre vikten och liksom också en högre däcksida, så är det med uppstyva mycket mer. Så att en småbil kan ju ha mycket mjukare vinterdäck i de dimensionerna än vad de här stora dimensionerna har. Så det finns ett bättre fäste i däcken till att börja med. Det finns en anledning varför vi alltid har haft problem med SUVar liksom hittills under åren när vi kört omkring där uppe, att det är de som har lite väl glatt i kurvorna. Mm. Och det är också en däcksak som man är tvungen att göra för de stora SUVarna. Medan småbilarna kan ju ha det så bra grepp du kan.
Klas, du har lämnat T-klassen. Vad ska du ta över nu?
Jag har redan tagit över Toyota Corolla Cross.
Berätta om Toyota Corolla Cross.
Ja, det var en väldigt direkt trevlig upplevelse att köra upp i garaget. Vilken komfortabel bilmodell alltså. Det måste jag säga, att det var ett lyft upp från T-klassen trots allt. Den är ju väldigt, väldigt bra komfort i den. Mm. Jag gillar verkligen den här lagom mjuka, hårda fjädringen.
Hur mycket är det vanlig Corolla i den här? Alltså den vanliga Corolla som vi kört tidigare.
Det är ju samma TNGA-plattform heter de, var otur att Fredrik inte är som sagt. Det är ju, grunden är det ju samma, men det är ju, den är ju ganska mycket olika. Den har olika mått, jag tror att det är olika axelavstånd på dem. Instrumentering, inredning, instrumentklustret är ju samma som en Corolla, men sen är det ju en helt unik inredning.
Och från början var det väl sagt att de inte skulle ta in den här, va? Till Europa?
Nej, det var för USA. Den har ju tillverkats i USA, eller för USA, i 2 år nu. Så att den är ju en väl beprövad bil. Men sen ändrar de sig och... Jag tror att det var tanken att vi skulle få 4Runnen hit, den stora, större varianten då utav SUV, laddhybrid, men det, eller vanlig hybrid.
Highlander var ju på
Highlander, gång. Så var det.
Jag såg en sån i Paris när jag var i helgen faktiskt, en fransk registrerad, så det känns som att den kanske kom på vissa marknader då.
Den finns på europeiska hemsidan, gör den, så att på vissa marknader har fått den, men vi har inte fått, utan vi fick då den här istället.
Men den var på hemsidan ett tag tror jag, snuddade innan den försvann.
Stämmer.
Nej, men den, det kanske är amerikaner vi ska tacka då för den här härliga fjädringen.
Mm, ja, men den är
lite,
fin.
Liksom, jag tycker om när det är lite mjukare än hårt. Mm. Men sen är det lite synd på liksom bagagevolymen måste vara begränsad. Nu har inte jag packat den än. Jag har bara åkt hem och ställt den på garageuppfarten. Men det är väl den bakre elmotorn som tar lite plats. Så det är liksom, man jämför med Fabian som man kan sänka ner lastgolvet. Och det är ganska mycket när man trycker in fullt med bagage. Här är det ju verkligen platt. Liksom.
Sitter inte batteriet där bak eller?
Ja, det är, man tar upp den. Man tar upp mattan, så ligger det en stor sån här frigolitkloss med lite tillbehör. Och sen tar man ut den. Men där har de som liksom en plastkonstruktion, och så går det upp lite elkablar från elmotorn under. Mm. Jag antar att batteriet sitter framför där.
Det sitter baksätet, under baksätet. Ja, där är det där utluftningen är därifrån i alla fall.
Ja, då är det under baksätet. Så då är det ju elmotorn som behöver plats och kanske skydda kablarna. Mm. Det är synd att de inte har sänkt lastgolvet, för det borde vara möjligt att sänka 10 cm. Tror jag.
Vi ska se det, vi har också den fyrhjulsdrivna versionen. Det finns ju en tvåhjulsdriven, eller framhjulsdriven då. Ja, vi har ju köpt 2.0 med den stora motorn och en liten, liten elmotor på. Är det 40 hästar som driver bakhjulen upp till 50 km timmen ungefär?
Därav
41
hästar. Sista hästkraften.
Därav elkablarna då.
Där 370 900 kronor kostar den i grundpris när vi köpte den. Och ja. Toyotas hybridsystem.
Mm.
Som ska ge låg förbrukning.
Ja, det återstår ju att se, men vi har ju kört den, jag var ju med och körde sommartestet när vi körde landsväg och pumpa mil, och då märkte man ju hur komfortabel den var. Men sen är den ju också ganska bullrig. Jag upplever bilen som ganska billig generellt, redan från, på vintertestet tycker jag, där på grova liksom, vägar med isbark. Så bullrar den ju väldigt mycket. Det känns som den är väldigt plåtig. Allt dyrt är liksom avskalat på bilmodellen. Det hänger ner någon konstig avgaskrök under bilen. Det är lite så här oskyddade kablar. Och ja, det känns som att det är, hela tanken med produkten är att den ska vara prispressad från start. Som vart man än knackar på den så tong, tong, det är lite konservburk över det hela. Men jag måste säga att för att vara med den basen så är jag ändå imponerad av slutresultatet.
Och det är ju konstigt, för Toyota verkar ju få bilarna att hålla i alla fall, även om man bygger dem billigt.
Ja. Sen har jag lite svårt för Toyotas liksom fanatism när det gäller information för föraren. Alltså instrumentering.
Det här nya, ja.
Jag tycker inte det är något nytt. Alltså det känns föråldrat. Alltså det blir så mycket, jag har aldrig varit med om ett vintertest där tre personer på radion frågar hur funkar farthållaren.
Men den är jätteenkel, när man väl har lärt sig så är det faktiskt inga problem.
Jo, men fast man tror också att man har lärt sig, så kommer man dit och så plötsligt har det någon som har varit där pillat och ställt in någonting annat och så sitter man där.
Jag fick ett banner här från till och med Helgesson att jag hade förstört hans layout på inredningen som han nu hade ställt in precis. Så hade jag
som jag ville ha det, och så någon som ändrade som han ville ha det.
För det finns ju jättemånga möjligheter, man kan ju ändra väldigt mycket i det här systemet.
Det ska inte behövas förklaras eller lära sig in.
Och jag vill vara tydlig med att det är färdat som vi pratar nu, inte farthållaren, för farthållaren funkar likadant varje gång.
Men det kan
man
knappar.
Inte justera.
Man ska bara komma ihåg kombinationen av knappar och vilken man ska trycka
jag
på.
Jag menar
först.
Farthållaren, för den har ju en treknappslösning på något sätt.
Men, en av och på och en set reset.
Ja. Men som du säger Anders, när man lärt sig det så är det väldigt logiskt, men nu har det gått några månader och jag har glömt hur jag gjorde. Jag gillar det inte. Tyvärr, jag blottar mitt kraftigt försatta minne. Fint.
Vi har en elbil med i år. Vi nämnde den tidigare, Kia Niro EV, som jag ska ta över nu. Grundpriset på den var 500... Måste jag titta igen så mina glasögon funkar. Ja, 530 500 kronor. Och vi fick bonus på den här. Det var på den gamla goda tiden. Så vi betalade bara 480 500. Den går 40 mil på sommaren, 30 mil på vintern ungefär.
Det går nog att få den gå lite längre på sommaren faktiskt. Jag tror den kan väl visa upp till 46.
Ja, 42 har vi haft på slutet här nu liksom. Jag tror när jag kört, jag har haft den på slutet mest kört stadstrafik och sånt där, och då tror jag inga problem att få den upp mot 45. Nu brukar man väl ladda efter, ja, det kommer ner mot 10% efter 35 mils körning, så laddar man upp till 80% och sånt där. Så att från 80 ner till 10 är väl en 35 mil stadskörning. Mm.
Ganska användarvänlig elbil, eller hur?
Ja, ja. Som jag sa, liksom den här moderna golfen passar, ett format som passar alla nästan.
Och inte så bra laddförmåga, inte så snabb laddning.
Nej, det är allas erfarenhet. Vilket, ja, vad är snabbt? Men jag märkte väldigt tydligt, som jag sa till dig Nils, när jag åkte själv på en reportageresa så blev man ju stressad. Man vill bara fokusera på att komma hem och käka lite middag och gå och lägga sig. Och då tycker jag det var stressigt med den där 40 minuters stoppet. Men sen åkte jag några veckor senare på en släktbesök och hade familjen med mig. Då hann jag knappt blinka innan det var dags liksom att ta ur laddningen som var klar. Så det är lite
vad man har. Ni stannade och käkade eller sånt där?
Nej, eller? Men vad man gör med tonårsbarn. Ja. Vi brottades och drog varandra i kläderna. Nej, men det var, vi sprang runt där på parkeringsplatsen. Det var ju som allmänt tonårsbröl. Hur som helst. Ja, vi gick in och kollade på, i glass, köpa glass eller inte, vad ska vi äta? Men det sa bara smack, så var det liksom klart.
Ja, det sagt lite där, hur långt det är ett snöre liksom. Det beror på.
Ja,
jag skulle ändå säga att det kommer i alla fall en knappt 40 mil om man kör en lång resa. Och sen tar man ett matstopp, så går det ändå att ladda för åtminstone 30 mil till, eller i alla fall 25. Så att det är en ganska lång resa ändå för de allra flesta.
Mm.
Men just det här när man ska åka ännu längre, att det kanske krävs två stopp. Och liksom man behöver inte käka mat hela tiden heller. För att det laddar så otroligt långsamt på slutet och verkligen ta en paus. Vid 81% så det händer ingenting under 5 minuters tid. Då liksom ligger och laddar 2 kilowattimmar, eller 2 kilowatt.
Nej, det här är ju och verkligen en sån, man ska inte ladda mer än 80%.
Nej, precis, så att det kommer liksom inte, få ju sällan fullt även efter 70 tar lång tid. För jag menar, när jag har haft det nu, vi var ju i Finland en sväng och reste, att ja, men man stannar och käkar och man kommer tillbaka till bilen, kanske man har fått upp laddning till 72% eller sånt där. Man är ju van att, ja, men som Ioniq 5, att där har du ju liksom, har du käkat, då har du ju fullt i princip, då är du uppe över 90%.
Och då måste du tillägga att käka för Nils Värld, det innebär att äta en baguette på stående fot.
Eller en quick lunch.
Ja, just det. Eller en risifrutti. Så att det är inte en vanlig...
Det var tillsammans med Helge som vi satt och käkade någon sån här finsk hesburger.
Ja.
Som det heter. Him och hes för alla skidåkare.
Mm.
Nej, men man behöver ju 40-45 minuter på sig. Så att det är ingenting för snabb, de som gillar snabbstopp.
Och det ska inte så fullt heller. Sen kommer liksom bara 30 mil på den, så ska jag stanna en gång till och hålla på.
Jag gruvar mig lite grann för sommaren. Vi får se hur det går. Men jag har kört elbil förut på sommaren och det har inte varit något problem.
Samtidigt så hade vi en Honda Icona.
Ja.
Och den var ju, då
den
var man ju nöjd. Det var ju innan man hade sett de här nya moderna bilarna som 800 volts Hondajerna och sånt där som man nu är van sig med. Vi vet hur fort det kan gå. Så det här är verkligen steg tillbaka till Honda Icona, för den funkar ändå bra. Det är en av de få bilar fortfarande som jag har kört bara mellan södra Halland och Stockholm på ett laddstopp. Liksom det går ju.
Men fortfarande, jag menar, den laddar ju ganska mycket långsammare än den ID3 vi hade. För ID3, där fick du ju ändå en god portion på 30 minuter. Och så kunde du fortsätta. Och åker du längre resor, då ger ju det resultat.
Ja, förbi det med extra stoppet som är jobbigt, som du inte vill ha. Du vill bara komma fram, som Claes säger, du vill komma fram till middag och hinna träffa barnen innan de går och lägger sig. Liksom.
Ja.
Sen är det ju räckvidden bättre än ID3, tycker jag ändå. Den känns ju mycket snålare på elektroner rent generellt när man använder den. Den är ju faktiskt, den är snål. Ja, bra räckvidd. Det är bara det här laddpasen som är lite.
Och det är väl lite längre. Så också när man tittar på prisbilden som Kia har valt, så känner man att man borde få mer för de pengarna. Det var någon som konstaterade, det känns som att det är som en gammal konstruktion, teknik som de tar betalt för som det vore nytt.
Ja, 530 000 och en Tesla 3 kostar nu 497, såg jag häromdagen.
Ja, alltså den känns ju mer som en som lite, även om paketeringen är trevlig, den funkar ju fantastiskt i stadstrafik och den är lite så här lagom plastig men ändå bekväm tycker jag. Och det känns lite uppdaterat interiört med de här digitala listerna och så. Men det, allt funkar, men just det som är under skalet känns lite gammalt med tanke på vad man betalar för produkten.
Mm. Den femte bilen i vårt långteststall i år har vi också nämnt. Mazda CX-60 Plug-in Hybrid Electric Vehicle Exclusive 517 500 kronor kostade den. Mycket bil för pengarna, Anders.
Ja, det är det faktiskt. Fortfarande, trots den dåliga fjädringen. Det är ingen liten bil och du åker trots allt. Om du kan stå ut med fjädring och njurbälte så är den... Ja, det är mycket bil för pengarna. En jättebra dragbil. Jag har kört ganska mycket släp med den där. Och den går ju bättre när den får ha någonting tungt efter sig. Och den, det är klart att då blir den ju hiskligt törstig. Det gör den. Men om du bara åker själv eller åker lättlast, ingenting på kroken alltså, utan åker 3-4 personer med packning och kan ladda en eller två gånger på en längre resa. Och med längre resa menar jag då 120 mil eller något sånt. Då är den är ju riktigt snål. Alltså. Den drar ju under 0,8 med marginal trots motorvägstempo. Så att, det är ingen dum bil så, men sen har den ju brister. Men mycket bil för pengarna, absolut. Mycket plåt för pengarna.
Mycket motorhuvud för pengarna.
Mm. Väldigt mycket motorhuvud och man ser ju inte så bra alltid över den här motorhuven.
Nej, just det. Det är någon liten skrubbning fram på fronten på den.
Den har fått ett litet skrubbsår på näsan. Det var en förretlig låg mur som stod i vägen när jag hade släppt av släpet och skulle köra ut ur den här parkeringsfickan, som missade den där halvmeters höga muren, och den missade inte mig. Men det är en lätt touch. Jag märkte inte ens någon förrän jag kom hem.
Nej. Laddhybridkonceptet, vad säger ni om det? Nils, laddhybrid, känns det modernt?
Ja, det är klart det är modernt. Allt med elmotor håller vi någon form av 2020-tals känsla. Ganska stort batteri. Den tillgängliga kapaciteten är 16,9 kWh. Vi kommer ju nu under sommarförhållanden så kommer vi upp mot 6 mil. Som även ungefär vad Mazda lovar. Jag tror Mazda säger 6,3 och vi har väl kört 6,0 i alla fall under kontrollerade former. Kanske inte i som motorvägsfart och sånt där, men i varierade stads- och landsvägspendlingskörning, om man får kalla det för det. Sedan även vintertid, 3 mil i alla fall i minusgrader. Så det täcker upp, för många täcker upp det här liksom ändå det vardagliga behovet av att skjutsa, fixa, dona, hålla på. Så det är klart att man har en stor bil som går på el och sen så har man bensinmotorn som ger, vad ska man säga, man behöver inte planera så mycket på sportlåsresor med takboxen och allting annat som åker på. Man vill bara nöta mil. Så det är väl en intressant mix. Och till det här priset som vi pratar om, det är svårt att hitta så mycket annat som är större och billigare.
Ja, jag satt och kollade här. Jag fick ju förmånen att provköra den andra modellen de har med rak dieselsexa. Men den var ju lika stötig den i bakvagnen. Men jag tyckte ju att, jag tittar på förbrukningen här, jag körde Karlstad tur och retur. Låg på 5,9 liter per 100 kilometer. Det är också ett alternativ om man inte är inne och svänger i stan. Det skulle vara intressant att se vad den drar om man har lite på kroken. Om den blir, förmodligen blir den betydligt snålare. Och den är ju dessutom billigare än våran laddhybrid.
Det är rätt fantastiskt, alltså det är ändå sagt en 3,3 liters rak dieselsexa med 8 steg och automatlåda, mekanisk fyrhjulsdrift, runt 250 hästar eller vad är det i maskinen? Och
247 tror jag.
Låt oss säga runt 250 då, och ändå får den för en 480 ligger väl grundpriset på, och när vi ser vad andra bilar kostar med alla prishöjningar, det är mycket bil för pengarna.
Ja, kan man leva med den här stötiga bakaxeln? Jag tyckte en fantastisk långfärdsvagn, både laddhybriden och den här dieselsexan. Om man ligger och nöter motorväg så sitter man ju väldigt bra, och Mazdas interiör är ju i en klass för sig.
Ja, man, mysigaste som finns, det är, jag tycker det är den absolut bästa på marknaden just nu, i synnerhet under vinterkörning när man kör mörker och här, att det är inget tjafs och det går att släcka ner, och liksom fokus på bilen, lätt handhavande och väldigt snyggt att titta på och lätt att använda.
Vad är ett sommartest, Nils?
Ja, sommartest eller semestertest. Kärt barn har många namn. Och det här är en liten extra prövning vi gör som komplement till vintertestet som vi har gjort naturligtvis under den kalla årstiden. Här kör vi lite fler olika moment som hör sommaren till. Inte minst, ska jag säga, kanske det viktigaste vi gör är att vi packar bilarna fulla med last, och i alla fall viktmässigt. För det är ganska många nu som trycker in allting som ska till landstället, och det är takbox på och kanske mormor ska med, och man verkligen liksom fyller bilen och man ska transportera det allra viktigaste man har, hela ens familj med barn och allting och prylar så säkert som möjligt på motorvägar under semesterstress och alla ska iväg samtidigt för midsommar och allting sånt.
Och då sitter man där på vägen och sen så hoppar det ut en älg mitt framför en.
Ja,
och då och man vrider på ratten och då är frågan, vad händer då?
Precis, så det tycker jag är det viktigaste vi gör. Vi har ju sagt, enda gången vi kör undanmanöverprov, inte bara med full last utan vi har också takboxen på. Och det har vi sett flera gånger hur det kan få bilars konstruktion att verkligen gå ner på knäna och inte klara av den här utmaningen.
Och hur påverkades, då årets långteststall av det här sommartestet? Det ska du få höra alldeles strax, kära lyssnare. Sitt kvar, vi kommer tillbaka.
Och nu blir det reklam. Ja, det blir det.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Du lyssnar på Vi Bilägares podcast. Vi håller på och pratar semestertest. Och Nils, du hade precis kommit ut på testbanan där med de här bilarna fullastade. Och nu är det dags att bromsa.
Mm.
Vad händer då?
Det är också intressant. Som sagt, en av de här dagarna, vi håller på 4 dagar där semestertestet. En av dagarna helt dedikerad för prestanda och säkerhetskontroll på avlysta vägar. Och det ser vi ju de senaste åren har vi haft en trend och det här året exemplifierar det väldigt väl. Hur bilarnas bromssträckor bara blir längre och längre.
Blir inte bilar bättre?
Jo, de blir det. Men det finns ju någonstans också här det eviga miljötänket, för att låta negativt, det är i och för sig bra. Men det kan ju ta sig uttryck ibland att man kanske är förblindad av slutresultatet och tar lite felaktiga beslut. Som lite reduktionsplikten fick rätt mycket kritik här om veckan. Vi ska inte gå in närmare på det. Men här ser vi nästan alla bilar rullar på någon form av så här lättrullade ekodäck. Eller i Mazdas fall att Mazda själva har satt sin symbol på den, precis som tyska premiumtillverkare eller europeiska premiumtillverkare också gör, att bilfabrikanten är med och utvecklar ett däck för den här bilen och man får komma med input hur det här däcket ska bete sig, så att det är egentligen biltillverkarna som bestämmer parametrarna, inte däcktillverkaren. Och de senaste åren har ju varit rullmotstånd, få fina broschyrsiffror och visa upp.
Du brukar ju säga att däck alltid är kompromisser.
Exakt, och det är ju då ett lättrullande däck, det ska ju då absorbera så lite energi som möjligt från vägen. Men när man ska bromsa ska däcket absorbera så mycket energi som möjligt. Så där blir det ju naturligt en clash, så att säga, som inte stämmer överens. Och vi ser nu nästan alla de här 4 bilar i alla fall har ju bromssträckor på någonstans 39 meter redan när de är tomma. Fabian stannar ju faktiskt strax efter 40 meter även utan last.
Och vad är en bra bromssträcka då? Vad är bra bromsvärde?
Jag tycker att om vi bara backar bandet till, ja, vi pratar om V19 här som vi hade 2017. Så vi kan ju kolla det året. Då hade vi exempelvis Peugeot 3008. Stannade väl på en 35 meter olastad, 36 meter med last. Tiguan som vi hade, Volkswagen, var ju faktiskt snäppet bättre. Det 34 meter från 100 km timmen ska vi säga. Utan last, 35 meter med last. Våran Volvo brukar bra bromssträckor. Vi har en ganska sneaky spes, lite smalare däck och sådär, 17 tummare, 36 meter. Och i år ligger alla på 39 meter. När de är tomma, alltså utan last. Mm. Och så växer det en meter till när vi lastar dem med fullastade. Det finns ett undantag faktiskt och det är Kia Niro. Kia håller faktiskt en rimlig bromsnivå, runt en 36-37 meter.
Men har inte den ekodäck också då? Eller?
Den har faktiskt det.
Men varför bromsar den så pass bra ändå då?
Nej, men de har ändå vettiga bromsar. Det känns som att Kia har inte tagit någon genväg. Jag tycker hela faktiskt Kia Niro nu när vi kört igenom semestertestet, den håller hela tiden ganska hög jämn kompetensnivå. Man märker att Kia inte tagit några onödiga genvägar konstruktionsmässigt, utan den har klarat egentligen alla prövningar väl. Det är ingen budgetbil på det sättet, och det är kanske fördelen med tagen gamla plattformen och jobbat med den. Jag kan säga att vi hade ju faktiskt just det året som jag nyss nämnde här med V90, då körde vi Kia Niro fast i hybridutförande, och det är samma bromssträckor nu ungefär runt 37-38 meter.
Och bara för referensens skull kan vi säga att ett par riktigt bra bromsar som en Porsche 911 till exempel, då är vi nere på lite drygt 32 meter, så att vi har referensen.
Och vi körde ju någon som bil som alltid bromsar bra är just Volvo V90, när vi har haft testbilar med lite 18-tums hjul och lite större, lite mer gummi mot backen, då bromsar de på 33 meter också flera gånger, och haft sådana exempel.
Jag bromsade ID3 alldeles nyss, nya 35,6 meter tror jag den stannar på.
Så jag tycker runt 35-36 är rimligt, kortare är naturligtvis bra, här ligger vi på 39 på flera av de här bilarna. Och sen när vi lastar bilarna fullt med last och takbox och ska bromsa, då får ju Toyotan igen problem. Det här var ju samma med våran Corolla vi hade för 2 år sedan, eller om det är 3 nu till och med, kanske tror jag 2020. Med att inte underdimensionerade bromsar. Den gjorde för att bromsa en tom bil. Har man full packning med familjen och takbox och grejer, då går det upp mot en, alltså värst 43 meter. Snittet på de inbromsningar vi gör hamnar på 42 drygt. Och det är verkligen inte godkänt. Det är underkänt liksom, med ett utropstecken.
Hur allvarligt är det här tycker ni?
Men det är ju allvarligt. Jag menar, är det en paniksituation och du måste stanna för ett barn som springer ut eller en älg som travar på?
Köstopp på motorvägen, ja. Vet normala nu. Liksom,
då vill du ju ha, det ska ju vara så kort som det bara är tekniskt möjligt, och det har ju blivit sämre. Det är ju inte bra, det är allvarligt.
Och sen också när det är sådana hastigheter att det kanske låter som, ja, men om de bromsar 1,5 billängd sämre, det är vi inte i hela världen. Det man får tänka på handlar liksom om den residualhastighet som man pratar om. Nu har jag tyvärr inte räknat ut de här siffrorna, jag tänkte jag skulle hinna lite podden, men det är alltså då vilken hastighet den här bilen har när den bästa bilen har stannat. Om du har en bil framför som bromsar på 36 meter och du pallnitar, du ska ha en bromssträcka på nästan 43. Har en bil som har bromsat lite sämre, om du kanske touchar bilen framför, det blir en så kallad fenderbender som jänkarna kallar det, liksom lite plåtskador, lite försäkringsärende, men allt är frid och fröjd. Men har du bara någon meter extra bromssträcka, så kommer du träffa det hindret otroligt mycket hårdare.
Då blir det full krockpåse, sönderslagen bil och inställd semester.
Det blir det, och sjukhusbesök.
Det är äckligt.
Och annat. Så att, menar, även om man inte hinner få stopp även med en bra bil, så du har ju fortfarande väldigt mycket hög hastighet in i den här olyckan med dåliga bromssträckor. För det är framförallt där uppe liksom kring 100 km/h och verkligen få ner hastigheten. Det här bromsarna jobbar mest. Liksom. Och det är viktigt att snabbt få ner hastigheten. Nu klarar inte de här bilarna.
Så hyllningsrop då för Niro och buarop för Toyota Corolla Cross den här gången.
Ja, och lite grann till Skoda Fabia också här med de här ekodäcken.
Ja, men
40
och du
meter
sa att
tom.
Och det var väldigt litet mönsterdjup på den också.
Precis, här har vi också, den här Fabian rullar ju på exakt likadana däck som elbilarna från samma koncern som jag fått ganska mycket skit de senaste 2 åren. Och här hittar vi även på Fabian, och det helt nya från fabrik, så får vi alltså däck som har 5,7 mm mönsterdjup. 5,8 ska jag säga förresten.
Och rekommendationen är att byta vid 3 ungefär.
Ungefär något sånt.
Så hur långt kommer man att kunna köra de här däcken innan det är dags?
Jag kommer byta däcken när jag tar över bilen, bara som jag har sagt.
Precis, nej, men det här är ju som vattenplaningsrisk direkt från nybilshallen. Mm. För man pratar ju också om, vi har själv kritiserat det här med ekodäck och lågt mönsterdjup, och sen så kommer både biltillverkare och däcktillverkare och försöker säga, ja men du vet, elbilar de är ju så tunga så att det blir inte samma vattenplaningseffekt, att det är ändå svårare att lyfta upp en 2-tons bil jämfört med en liten bil. Ja, men nu har vi Skoda Fabia på 1,2 ton med 5,8 mm. Ganska lätt att lyfta upp en sån bil även med ganska smala hjul, så att men du har ju liksom en vattenplaningsrisk redan från början, och även där är tur inget undantag. Mercedesen här har ju också ekodäck, ligger på 6,0 mm, så i alla fall på rätt sida om 6 mm sträcket. Men jag menar, det är ju fortfarande en kompromiss.
Mm. Vad har du för mönsterdjup på ett vanligt däck då?
Alltså sommardäck 8,7.
När det är nytt, ja.
När det är nytt.
Något sånt.
Vi har ju, du har ju pratat om det tidigare, Nils, och jag har även skrivit ett konsumentfall. Det var faktiskt en ID3-ägare som körde grusväg. Och däcktillverkarna är ju tydliga med att de här däcken är ju inte heller avsedda för grusväg. Då, med så lite mönsterdjup så slits de ju superhårt och de har ju jätteproblem med punkteringar också.
Ja, det är också ett mindre material i dem. För att sätt också få dem rulla lättare, att man skär ner liksom vikten på däcket. Och det gör man ju genom att ta bort material. Det syns ju också när vi väger däcken i testen att ekodäcken är ju ungefär ett kilo lättare. Det är just för att man kompromissar bort onödigt material för att verkligen kapa där man kan kapa till genvägar. Och de själva däcktillverkarna säger att de här är inte gjorda för att köra på grusväg. Så de säger att det är lättare att gummit penetreras av bara enkla gruskorn. Men det säger man inte till svenska bilägare när man köper en SUV exempelvis, fyrhjulsdrift XC. Jag menar, vi pratar om det här elbilar, men det här är ju någonting som monteras på alla bilar, även bensin, diesel, laddhybrider, allting. Det är den nya liksom, det nya svarta inom bilindustrin, att alla jagar koldioxidutsläpp.
Så kan man ställa krav i bilhallen när man köper bilen vad man vill ha den på för däck från fabrik?
Nej.
Du får betala extra i så fall.
I så fall får du köpa egna surar. Ja. Liksom. Det syns ju med Volvo då, som också vi pratar mycket om, med deras val att gå på de här all season-däcken. Liksom, det är ju du kan inte få sommardäck än som du ber om det.
Däck var ju en av faktorerna här då när det kom till bromsning. Hur funkar det då i undanmanövern? För nu ska vi ju svänga med de här bilarna också, fullastade med takbox.
Ja, ingen som direkt gör bort sig i år faktiskt. Vi har haft nu 2 år där det har varit en del malörer.
Kränkt av en massa däck och härjat har det varit de senaste åren.
Har vi gjort
åren.
Apropå det? Ja. Samma sak där. Tar man bort material och däcken så klarar de inte att stå av lika mycket. Så vi har haft däcksidor som har vikit sig liksom, inte att man, och verkligen kränkts av fälgen.
Men inte i år?
Inte i år, tack och lov. Det är skönt att slippa hantera det där ute på fältet och ställa till arbetstid och annat. Och inte minst vad det innebär för gemene man där ute.
Innan vi går in på hur det gick så kan vi väl nämna att vi har ju haft problem att få tag på takbågar till Kia Niro framförallt. Det är lite anmärkningsvärt att de sätter en produkt på marknaden som saknar. Kan jag
ja, för det finns inte än va?
Nej, de har ju bytt på EV:n då, elversionen, så har de rails i plast nu. Och det gör ju att de måste byta modell. För de gamla var aluminium. Och det är fler infästningspunkter på de här plastrailsen än vad det var på den gamla.
Ja, för ska man tydligen skruva ner dem. Alltså för i och med att man inte kan fästa dem i själva railsen så ska man ta bort täcklock och så ska man sätta en skruv ner faktiskt som mastan har på sin lösning för övrigt. Ja,
och de lovade ju en att det skulle finnas en produkt på marknaden, Kia återförsäljarna, första delen av maj sa de väl till oss.
Vilket också är försenad om man köper en ny bil. Niron har ju sålts ganska länge nu. Ja,
jag tänkte det säga det är ingen ny bil heller. Den har ju varit med oss över ett år.
Och det var tydligen samma när EV6an kom. Så var det många, berätta min vår Kia-handlare söder om Stockholm, att där fanns det också lite problem inför sportlovet. Men ja, det är märkligt. Men,
och även Corollan har vi inte heller fått lastbågar till. Där tror inte det är egentligen någon sån här teknisk problem att de har bytt system som inte funkar. Det är bara att de har väl en annan takväll som haft innan och sen är det materialbrist hos tillverkaren och det inte har funnits någonting tillgängligt. Men det här är lite oskick vi ser mer och mer. Det är samma med MG Marvel förra året, att man släpper ut en helt ny bil på marknaden. En jätteglad nybilköpare kastar sig och köper den här bilen och vill använda den, men du kan inte få ha takbox, du kan inte få ha liksom cykel på taket, du kan inte liksom, du måste vänta på de här tillbehörsgrejerna. Och jag tycker i synnerhet om i Corolla och Niro, som jag menar, både Kia och Toyota har ju tillverkat liknande modeller under i 10 eller miljontals exemplar förmodligen vid det här laget under så lång tid, och det är ganska små förändringar av bilen. Som Niron är ju nästan exakt samma. Ändå har massa klåfingriga konstruktörer att nej, men vi ritar om en takrailsen och gör en helt annan konstruktion. Och sen inte ha någonting ledigt. Det är liksom ganska nonchalant överhuvudtaget.
Tycker du att aluminium borde inte vara så mycket tyngre heller då, än plast? Man undrar ju.
Men är det inte för att man vill sälja då, nya tak? Att man inte ska behålla sina gamla takrails när man, takbågar när man byter till en ny?
Det måste ju vara något sånt.
Ja.
Det är nog väldigt mycket billigare att göra en rail i plast än aluminium också. Ja. Så att det kan nog vara en kostnadsfråga.
Det stämmer inte för Toyota. Det är bara att de ändrar design. Vi har ju haft en Toyota Corolla innan, en kombi. Men de lastbågarna passar inte på en Corolla Cross och så vidare. Så att det, är ju, det ser vi ganska ofta också, att det är så att även om man äger en bil av viss märke så hela tiden ändrar man ju de här konstruktionerna som man måste byta.
Men jag tänker också att som kund, det här kanske man inte tänker på när man köper en ny bil. Man kanske antar att det är klart att det går att få takbågar, eller?
Så är det väl. Det märker vi ju själva, hur man, man fokuserar på att köpa bilen först och sen dyker det här, just det, vi ska åka på semester nu. Det är väl, borde vara,
och det är inget som sägs heller för att vi hämtar den liksom, att ja, bilen är här men alla spågarna kommer senare. En del har vi dem direkt i bilen när vi plockar ut den, ibland inte. så får vi hantera det sen.
Mm. Men undanmanövern gick bra, sa du i alla fall. För
ja, jag skulle säga ingen gör väl något fantastiskt superresultat så att vi gör några rubriker av det, men inte heller någon som helt gör bort sig på något sätt. Och det är ändå bilar som, det får också säga gemensamt då, alla tar ganska mycket lastvikt. Även då våran elbil som ibland, vi har sett elbilar som inte tar så mycket last, så även en Kia Niro tar ju en 430 kilo i våran grundversion. Liksom, så att det är fullt tillräckligt för att få med verkligen fyra vuxna och all deras packning. Så det är bra. Och Mazdan är 521 kilo. Det är en av de bättre vi har haft på länge.
Mm.
Riktigt bra lastare.
Och den går kanske också lite mjukare då när man har tryckt i lite sandsäckare lite eller mostrar i den, vad man nu lastar.
Tyvärr var den sämst faktiskt av de här fem vi har nu.
Jassa.
Det som är ganska fin att köra ändå. Och sportligt satt chassi och allting sånt där. Lite halv, och 20-tumsdäck är också på våran bil. Men de är Mazda-märkta, märker att greppnivån inte är perfekt och det känns som att de också berättat för ESP-systemet att du har inte riktigt det här fästet du tror att du vill leka med. Så att ESP, så fort man börjar verkligen ta den första svängen i en undanmanöverprov när det hindret, plötsliga hindret dyker upp på vägen för att du inte har bromsat tillräckligt bra. Du kanske bromsar från 110, kommer fatta det här köstoppet, ja men du måste väja undan de här bilarna. Då svarar ESP i och för sig ganska vettigt på ett sätt, bara full panikbromsning liksom, och gör en ganska svår styr sen efteråt, men att det tar ju ner farten så mycket så det är ingen fara sen att vika undan och även sen hantera nästa sak som kan ligga i nästa fil om det är flera, stopper flera filer i det här fallet.
Mm.
Så att det är väl ändå den som har sämst problem, den tappar fäste ganska tidigt och ESP är inte särskilt snyggt kalibrerat. Vet ni vilka som var bäst av de här bilarna vi har i undanmanöver med fullast?
Ture, right, Mercedes T-klass. Right,
det var det.
Jajamän.
Jag minns att när vi körde Kangoon i Tannis, då hade vi visst inte full last, men var ändå fem gubbar i och att den gick riktigt trackans bra faktiskt.
Man tänker att höjden begränsar liksom, ESP, men hur går det att kombinera?
Nej, det är intressant, för den, är ju sagt, den ser ut som ett utdass bakifrån, liksom, ja. Så, hög och smal, och sen sätter vi på en takbox på det också.
Det blir Anders upprörd.
Vad är det ni sitter och säger?
Friggebod. Det ser ut som en bod rakt bakifrån. Nej, men den är jättehög och sen på med takbox så hade man ju lite funderingar vad som skulle hända just med den här extra takvikten som också blir som ställer till det. Dessutom rullar på ganska små, tunna 16-tumshjul, 205 bredd, ekogummi. Och det känns ju att greppet sitter inte där, men maken till välkalibrerat ESP-system vad länge man har. Den går in och hela tiden i takt med att vi höjer farten, går in och jobbar lite bättre, verkligen hjälper för att hantera den här situationen som uppstår på vägen när man ska försöka undvika köslut och annat. Och otroligt lättkörd i alla hastigheter tills man sen inte riktigt har framvagnsgreppet kvar, lite lätt understyrd sen när man börjar riva konen sen. Så att, det var det som klarar det bäst.
Varför utvecklar inte alla biltillverkare sina antisladdsystem så att de är så här bra? Det här kan ju inte vara raketforskning.
Tid, eller? Tid och pengar.
Det är tid och pengar.
När vi ändå pratar takbågar, hur funkade de här integrerade takbågarna?
Just det, för en av Tures finesser är ju att lastbågarna sitter ju alltid på plats. Det är bara
Men
man slipper verktyg som hade då i Dacia Sandero som också är inbyggda. Men Mercedes har ju den lösningen som även Subaru använder, att det är bara knäpp, snabbfästen. Mm. Otroligt smidigt att få på
plats.
Jag
fällde tillbaka dem. Det var väldigt fiffigt. Man sköt dem och sen bara klickade dem på plats. Men de var ju väldigt smala. Hur gick det med takboxen?
Det stämmer. Det där är lite, det är nog nackdelen med dem, för att de har en väldigt konstig utformning och som du ser, de är väldigt tunna, liksom platta.
Ja.
Så jag tror att det kan också vara problem att få dem att lira med den här så icke-originaltillbehör man har hemma. Om man har liksom en Montblanc-box eller Thule eller alla de här packline som finns, som många tror jag använder sig av. De har ju lite olika infästningsvarianter, en del har någon form av T-spår eller gripklor, allt möjligt. Alla de kommer att ha lite svårt med den här Mercedes-grejen. Det finns dels inget skena som man kan fästa en sån här, de som har T-kopplingen, om man säger så. Vi kör ju gripklor på våran, för den funkar ju bäst med alla möjliga typer, och den får inte riktigt fäste när de är så tunna. Så att det är sant, den kommer faktiskt på glid i takboxen där undan man över provet. Sen är det ju stora rejäla takrails som verkligen fångar upp den på sidan, så att den håller ju kvar lasten på taket i valden och problem. Riktigt som vi hade med Teslan, som också har de här ovanligt då
de är breda. Välvda också.
Och väldigt välvda. Och inget gummi som gör att man får det här liksom friktionen mot boxen. Så att där, den kommer på svaj väldigt lätt. Och där är ingenting på sidan som stoppar, så den verkligen var på väg att kränga av och verkligen bryta sönder boxens plast och sen lasta av. Men här fångar ju Mercedes takrails upp dem på ett sätt, på ett säkert sätt, även om det inte är bra.
Så att den glider inte av liksom? Utan,
nej, det är ingen risk att man tappar lasten eller tappar takboxen som Tesla hade problem med.
Sen går det ju att få T-klass utan de här också. Du kan få vanligt räck och då får du dessutom lite högre last. Jag tror du får 25 kilo till, så då får du 100 kilo.
Men jag älskar de här. Det är ju jättepraktiskt att alltid ha dem med sig. När man ska, kommer på att man ska köpa en bräda, så svänger man in på brädfirman och viker ut sina takräck. Och,
man kan vara spontan. Det är inte att lastbågen ligger hemma i garaget, utan de är där de gör nytta. De är redan på taket.
Älskar det.
Jättefint.
Vi mätte bromsar, vi mätte undanmanöver och sen så blev det soligt och varmt och då mätte vi klimatanläggningen. Mm. För den behöver man ju också ha på sommaren.
I synnerhet, jag tycker nästan det är viktigare med bra klimatanläggning på sommaren än på vintern. För det finns inget äckligare, tycker jag, att kliva in i den där soluppvärmda bilkupén. Liksom, när det är 50-60 grader som klibbar mot huden och den där luften man andas in.
Och här har ju elbilen en fördel, eller hur? Att du kan starta kylningen i förväg.
Mm, också mastan med stort batteri. Det har ju den här förklimatiseringen i appen som verkligen gör skillnad. Har man möjlighet att köpa en bil med det, så finns det ju, gör det. Det står och väger mellan två bilar. Den ena förklimatiseringen, den andra inte har det via appen. Kör på det.
Har vi remote start på Toyotan?
Ja, men det tror jag vi har. Visst har vi väl det?
Har det, va?
Då kan man ju också starta den förstås. Och,
Men det är inte den...
Det är ingenting vi rekommenderar att man gör eftersom det är tomgångskörning. Men om det är panik.
Det är sant, jag har glömt bort. Det har jag faktiskt. För den funkar. För vi har ju andra saker. Det ser ut som man kan göra vissa saker i appen.
Som inte du kan
som
göra.
Du inte du kan göra med bilen. Och varför den finns i appen förstår vi inte. Men det stämmer, remote starten är faktiskt den som fungerar. Mm. Så du kan sätta bilen på tomgång innan du kommer fram.
Den provade jag i vintras. Ja, vi får klippa bort det.
Ja, men det är helt okej. Okay. Så länge det bara är 55 sekunder så är det under
just
en minut, Tommy.
Jag provade det i vintras, satte på den 55 sekunder så att det skulle vara varmt när jag kom ut i bilen. Ja.
Står det inte 2 minuter tomgångskörning oftast? Eller har de sänkt det till 1?
Jag har aldrig sett 2 minuter slut, men okej. Håll ner det tomgångskörningen, alla.
I alla fall, men det är absolut som du säger, det är en fantastisk finess som några bilar har. Men vi har ju nu mätt, för alla som är glömska där ute, inklusive mig, så glömmer man ibland använder de här funktionen. Och vi har testat hur snabbt de kyler. Och precis som när vi testar klimatanläggning på vintern så finns det skillnader mellan bilarna.
Berätta.
Ja, vi pratade en del om Mercedes och det här är ju tydligt att har man den här katedralen till kupé inne i Ture, den här luften som finns, så det tar ju längre tid att kyla ner en sån. Så det är väl den som är kanske den långsammaste och ihop med Toyotan. Tar också ganska god tid på sig. Här får vi lägga in en liten brasklapp att vår egen Corolla Cross var ute i södra Sverige på ett tjänstärende den dagen när solen strålade som varmast när vi beslöt att få göra klimatanläggningstestet. Så att vi lånade in en vikarie och den hade glastak.
Och glastak är sämre på det här, eller?
Ja, även om man skjuter för jalousin så värms det upp snabbare i kupén, så den hade en högre starttemperatur. Men vi har känt igen det här också under körningarna nu under sommaren med Corollan, att den tar tid på sig som innan det blir ett behagligt klimat i kupén. Där är ju Kian väldigt snabb framförallt. Kian och Mastan är de som verkligen kyler bäst och har en bra tryck och fördelar fint i kupén också, att även svalt bak.
Finns det någon samband med att de då är elbilar, elektrifierade?
Kan vara, absolut. Samtidigt har vi sett med elbilar att de är ganska snabba på att värma och kyla liksom initialskedet, men att de brukar vilja behålla sitt batteri, att ja, men nu är det tillräckligt varmt eller tillräckligt kallt och sen slutar de med en kyleffekt. Inte så med Kian, utan den verkligen tillåter att få det riktigt lite kallt, för man vill ju kyla ner sig efter man suttit säkert 10 minuter i den här värmen innan det blir svalt. Och den är också den enda bilen i gänget som verkligen fokuserar på fotsvetten också och skickar ner kyla ner på fötterna. Så de bra. Andra bilarna prioriterar oftast bara att kyla ner liksom huvudet och över kroppen, och sen efter 10 minuter då börjar kylan gå ner till fötterna. För det sätt vi gör det testet på, att vi sätter klimatanläggningen i auto, vi bara vrider ner kylan liksom på max. För jag tror det är så många använder sin klimatanläggning, utan bilen själv får ju fördela luften. Jag vill bara bli nerkyld och fokusera på körningen, du får fixa resten.
Och sen på tal om kyla och inte, Mastan har ju luftutblås i skrevhöjd, kan man ju då säga direkt. Och det är lite irriterande, för att om du åker i shorts eller...
Men var sitter de här utsläppen någonstans?
De sitter under ratten.
Nej.
Och de rackarna går ju inte att stänga av. Så jag funderar ju här när jag var ute på en resa där det blåste jättekallt här då. Trots jeans, men det här är ju för kallt. Jag får nästan bara silvertejpa över dem där bara för att liksom få stopp på flödet. För det alltså, går inte att stänga av.
Lite vad tejpade du över, sa du?
Friskluftsutblåsen.
Ja, tack. Jag blev lite osäker där.
Ja, kan man inte finfilt så här? Förarfilter?
Det blir nästan det.
Farbror Anders ute och köra med kudde i ryggen och en filt över knät.
Ni kommer få höra när Fredrik har kört den här CX60 i sommar nu då, och med kortbyxor och haft på klimatanläggningen, så kommer han säga precis samma sak.
Vuxna män ska inte ha korts.
Nej, ska man, det instämmer jag.
Ja, det var intressant.
Långbyxor på alltså.
Men är det då för att man ska svalka sig där nere? Är det så det är tänkt eller?
Nej, jag vet inte, men det finns ju några svenska tillverkare som har gjort det här tidigare. Honda till exempel har ju haft liknande lösning.
Japaner
men...
har aldrig shorts.
Nej,
nej för sig det har de inte.
Nej, men det är ju ganska bra ställe att ha luftutblås på liksom. Det är ju i knäskålarna att ha ju stöten så att säga, eller över delen av låret, så att
men, ja. Jag tycker det även våran Marvel MG Marvel R förra året hade någon konstig utblås som hamnade liksom i maghöjd, ja, just som det. Kylde.
Och den blåste alltid jättekonstigt. Alltså den blåste på kroppen även om man kör med diffusor. Man blir kall. Jag hade den hela sommaren. Man verkligen störde sig på den klimatanläggningen, hur den arbetade. Mm.
Är det jämn spridning då på kylan i bilarna?
Ja, hyfsat. Men sen en sak vi kan lyfta fram här är också för alla hundägare då, med hundar i bagaget. Och det vet vi om, man ska inte lämna hundar i parkerade bilar, absolut no-no. Men man kommer in och tillbaka till bilen när bilen är varm. Och precis som vi människor tycker inte de heller om den här hettan. Och det man ska tänka på är att det tar längre tid att kyla ner bagaget för det finns inga luftkanaler där. Så att vi ser ju det att även när kupén och även baksätespassagerarna tycker att ja, men nu är det behagligt. Fortsätt att kyla ner bilen, för att inte någon bil av de vi testar har under 25 grader i bagaget när vi ändå är under 20 i kupén. Så det är värt för alla hundägare att tänka på det, att fortsätta att kyla ner bilen länge för Fidos skull.
Det är ju inte bara klimatanläggning som är viktig för åkkomfortet när vi är ute och kör på den här långa semesterresan, utan även fjädringen är ju viktig, och mastan har vi ju pratat om. Den är ju inget trevlig alls, men hur är de andra bilarna att köra? Klas, du gillade Toyotan, sa du?
Mm. Ja, jag tyckte den var väldigt väl avvägd på sommarvägar. Slingriga och lite småstötiga sådana. Så att i övrigt så har vi väl... Jag satte den... Jag rankade den högst faktiskt, just fjädringskomforten. Jag vet inte om jag var... Jag var ju,
nej, jag tyckte också att den var...
Unisont är det inget att den var i klass för sig på fjädringssträckan.
Och det är väl lite nytt för Toyota, är det inte det?
Ja, lite så.
Himla alltså, bra fjädring.
Det som är kul är att vi har haft nu Toyota Corolla Kombi på testen nu, den faceliftade nu under våren, och den har fått otroligt mycket beröm för det fina chassit, hur den beter sig med körglädje och apropå undanmanöverprov, en av de bästa vardagsbilar vi har kört helt plötsligt. Grejen är med SUVar, oftast när man höjer en plattform och bygger en SUV eller crossover, så måste man ju sen styva upp fjädrarna för den ökade tyngdpunkten, gör att den kränger
mer. Läxmastan, ja.
Mastan är ett typexempel på det här, liksom hur man styvar upp den för att den inte ska kränga i kurvorna, för gilla inte kunder. Här har ju faktiskt Toyota lyckats med någonting, för man ska se det, Corolla Crossen är inte alls lika körglad som den vanliga Corollan. Förmodligen det vi säger att det inte anpassar för europeiska marknaden, allting ska vara sportigt, utan det är lite jänkigung. Men det är skönt jänkigung, och här är faktiskt Toyotas ingenjörer lyckas med att höja upp en bil och göra den komfortablare. Det är en svår konst att göra, men de har lyckats jättebra i det. För den är inte dålig att köra, men den är otroligt följsam och fin. Så bor man på en bucklig väg så ska man kika på en sån här.
Mm. Sen har vi ju Kian som fortfarande dras lite med den här småstötigheten som man kanske upplevde även från på Hyundai Ioniq 5. Mm. Att den liksom, den blir aldrig riktigt lugn. Man känner någon slags...
Chattrig.
Ja, mikrovibrationer hela tiden som stör. Jag vet inte om det är... Jag tyckte att det var lite utmärkande på småvägar.
Men jag får med under vintertestet att du tyckte att den var ganska mjuk och följsam över lite, så här, lite större och mjuka gupp då, typ om man är ute och kör på en landsväg och så kommer en liten sänka där.
Och vad är skillnaden då, Anders?
Skillnaden?
Ja, mellan vintertest och sommartest.
Att det snöar på vägen.
Ja, och däcken kanske?
däcken också. Ja. Men jag har inte kört, jag har inte varit med på sommartestet. Jag var upptagen med ett annat test. Så jag har ingenting att säga om det här. Jag har inte kört Kia Niro på sommardäck överhuvudtaget. Den klarar alltså inte det.
Jo, jag ska säga att, men jag håller med Claes, den är lite småchattig. Det är lite grann, hela koncernen har en tradition av att kanske inte ha de mest påkostade fjädrarna och dämparna och sådär.
Den gamla Niro var ju regelrätt stötig.
Den var riktigt dålig.
Den nya är bättre.
Den här mycket är mycket bättre. Ja. Och jag tycker den håller en acceptabel nivå. Jag tycker, kör man bara den själv så tänker man inte på att den har en dålig fjädring eller beter sig på ett sätt. Nu när vi kör och jämför med andra på exakt samma typ av väg märker man att den har ganska kompetensbegränsningar. Egentligen på alla typer av grupp. Både de större upp i kurvor och lite små chatter.
Men är jag fel ute då, Nils, när jag säger att den blir bättre på vintern eftersom däcken är mjukare, eller?
Det blir ju lite hjälp då, det är klart att däcksidan är lite mjukare med följsam, sen är det samma däckdimension. Vi kör ju 17 tum både vinter och sommar, så att det är ingen jätte... Annars kan man ha en sån skillnad där, att man byter ju oftast till lite mer gummi. Mm. Men jag tror bara att den är acceptabel. Det är bara det att Toyotan är riktigt, riktigt bra, och det finns en annan bil som också har en bra fjädring. Och det är ju Mercedes T-klass.
Det är alltid denna Mercedes.
Även när den är tom. Ah?
Ständigt denna Ture.
Sen märker man bakvagnen är kanske lite simpel sådär, just när man får lite slående gupp mitt i kurvor och så märkte man att det är en liten simpel konstruktion i bakvagnen.
Och att den behöver lite last.
Ja, exakt. Och vi kör med den tom. Nu kör vi...
Det, bara... ja, det här är ju en varubil.
Precis, men den går riktigt flott faktiskt.
Ett rullande... Ja, men...
så att Mazdan var ju en klass för sig, det var alla överens om, vi fem som ute och körde. Och... men Mercedes lika klar tvåa skulle jag säga. Sen hade vi Kian som trea.
Mm. Ja, nu sa du Mazdan. Tänkte du på Toyotan kanske?
Ja, sa jag Mazdan. Förlåt.
Om Mazdan är någon annanstans.
Ja, men Mazdan är också en klass för sig faktiskt.
Det stämmer ju på. Ja, Mazdan är klass för sig. Den är klart sist. Och vi har en liten besvikelse på Fabian. Den som är så lätt i steget. Och går liksom, den borde ha ganska... enkelt att klara av de här utmaningarna, bara köpa små buckliga vägar. Liksom. Det är inte så mycket massa att hantera.
Lite kraschig i fjädringen.
Ja, den är inte topp.
Vad är kraschig i fjädringen?
Ja, men alltså, det slår lite för mycket. Det känns som att det är tunna hjulställ i den. Den vill inte riktigt göra det.
Det är som att man haft en pytteliten småbilsplattform och sen bytt en lite för stor bil på den plattformen. Den harmoniserar inte riktigt. Lite så i hela körningen. Det är jättehärligt att du kör den här lätta Skoda Fabian som inte väger så mycket jämfört med alla andra klumpedunser som finns på marknaden just nu. Så låg vikt är kul, men det är inte så mycket känsla i styrningen. Det är inte så här jättepikt chassi även om den gör vad den ska göra. Liksom. Så att den är nästan där, men den borde vara lite bättre. Vi förväntar oss mer av den.
Men den är också billigast.
Absolut.
Av det här gänget.
Absolut. Och stolarna är bra. Det är lite storbilskomfort ändå. Alltså den går ändå ganska mjukt eller lugnt och sådär, men... Man skulle vilja haft, det känns som att de slutade när de hade var 95% klara med den här bilen. Att okej, men nu är ni klara med Fabian, gå vidare till N-jacken och elbilen och något annat vi ska bygga. Det här är good enough.
Ja, och nu ska vi då ut på semesterresa, Claes. Vilken av de här bilarna väljer du och varför?
Jag har ju inget val. Jag har redan fått min Toyota.
Ja, men om den inte var, vi förutsätter att du får välja fritt av de här. Vad skulle du ta då?
Ja. Vi har ju pratat mycket om T-klassen, men jag verkar ju vara ganska ensam i det här gänget om att tycka Mazdan är alldeles förträfflig. Men jag tror jag kör ganska mycket motorväg också. Jag plöjer motorväg snarare än att välja de här roligare böljande landsvägarna. Och där tycker inte jag Mazdan kommer till korta på samma sätt som vi har märkt när vi pressar den.
Vad är det du gillar med Mazdan då?
Ja, men jag gillar väl... Det blir ju naturligt med bilstorleken, så får man ju en väldigt trivsam liksom, förarmiljö tycker jag. Jag har bra förvaring liksom, mellan stolarna. Det är ju lite SUVens styrka. Man får oftast en väldigt praktisk mittkonsol med bra förvaring tycker jag. Och så gillar jag Mazdas förarmiljö som är väldigt enkel och pedagogisk. Och sen tycker jag... Ja, jag upplever inte riktigt det här liksom trögheten i styrningen när man kör motorväg. Jag tycker den ligger bra. Och liksom plöjer, det blir enkla, komfortabla mil och väldigt tyst i kupén också. Så jag har haft, gillar jag att åka långt i. Man skulle ju vilja åka ännu längre än innanför Sveriges gränser med den.
Och man skulle vilja åka längre innan det är dags att tanka. Det måste vara jätteliten bensintank, eller?
Det, Det stämmer ju faktiskt.
Vi pratade med, tror jag, en podd. Det är stor reservtank.
Ja, just det, så är det. Ja.
Men den har ju bara 50 liters tank. Men det får man säga bara att förhållande till bilstorleken ändå. För det är Fabia har lika stor tank.
Ja, Fabia och så har jättemycket reserv på Mazdan.
Sen är det ju, ja, 10 liter. Ja. På just laddhybriden. De andra Mazda-bilarna har 5 liters reservtank i just laddhybriden. För man är mer rädd att man kör, jag vet inte vad de tänker egentligen. Men de bortförklaring av att ja, men det finns en risk att man kör så mycket på el som man glömmer att tanka och jada, jada, jada. Sen är den slut och sen var också soppan slut. Ja, det är hängslen och livrem. Lite Toyota BZ4X liksom. Nu ska vi ha otroligt mycket reserver så att inte våran ägare hamnar i problem.
Claes nämnde bullret. Hur bulliga är de här bilarna? Har vi kollat det?
Ja, det är ju självklart kollat. Både på slät och på grov asfalt. Och som vi nämnt, Mazdan är ju i en klass för sig där. Otroligt väldämpad. Vilket är lite ironiskt. Men tidigare Mazda vi har haft har alla varit otroligt fina att köra. Lätta steg, bra komfort. Men de har bullrat mycket. Här har äntligen Mazda med den nya plattformen fixat bullret. Och så har de tappat den här smidiga körkänslan istället.
Andra änden av skalan, vilken är bulligast?
Kia Niro, tyvärr. Elbilen. Och den är ju bull redan liksom på slät asfalt och i låga hastigheter så finns det alltid ett malande vägljud i den här Kia som man aldrig blir av med. Det är lite jobbigt i längden. Och
tråkigt ljud.
Ja, det är tråkigt ljud. Verkligen tråkigt är bra ord.
Ja. Ja, men det är...
Och det finns alltid där.
Men det är inte som en trevlig, liksom, Fabian är inte supertyst den heller, men där finns det ändå en trevlig ton i motorn och slänker igenom lite. Det är lite lättare att ha överseende med, men ja. Niron är verkligen bara, det är bara ett buller.
Så har vi den här sina lilla nätstrumpan till hatthyllor där bak i Niron också. Den stoppar ju inte mycket buller alls. Vi mäter ju även här fram- och baksätet i 110 liksom, och ser skillnaden. Och jag märker så tydligt att det är två bilar som då inte har lyckats med bullerdämpningen bak. Och Niron är en av dem, kommer väldigt mycket ljud bakifrån.
Och den andra?
Skoda Fabia faktiskt. Och den har lite grann gamla Volkswagen-problemet. Det här stomljudet som verkligen kan inträffa på bullerväg som går in och är ganska hårt ljud mot öronen. Den klarar av många hastigheter bra, många vägtyper, men sen kommer det här stomljudet tidigt, eller inte tidigt men tydligt ska jag säga, som är ganska jobbigt att lyssna på. Även om du har en rolig trecylindrig motor också, men även där är en stor skillnad med fram- och baksäte. Men lite mer vanligt i småbilsklassen såklart.
Anders, du ska åka på semester med någon av de här bilarna. Vilken väljer du och varför?
Alltså skulle jag ha med båten, vilket jag egentligen vill då, så måste jag ju välja Mazdan. Och jag har ju åkt jättelångt till Mazdan nu här bara för några dagar sedan. Jag har kört nästan 300 sommarmil, eller det är mer än 300. Och,
du var ju till Lofoten en sväng. Du verkar ha åkt på din egen semestertur innan semestern började.
Ja, precis. En separat semester. Och jag håller ju med Claes på ett sätt. Den är ju väldigt... Alltså du åker ju bra igen, du sitter bra i Mazdan. Det är så synd att de inte har fått till liksom det här fjädringen i bakvagnen då framförallt.
För vi har väl väldigt enkla stolar i vår. Finns det liksom en
det upgrade? Finns ju bättre. Jag skulle gå upp på de elektriska för att få lite minsta möjlighet att få det svankstödet. Som
ja, men det har ju inget ställbart svankstöd. Nej, det är jättekonstigt.
Det är lite konstigt, men jag tycker ändå det funkar och... Vi var tre personer, olika åldrar, olika konstitution, och det var ingen som satt dåligt i den. Så att man åker bra i den, det är fjädringen som är synd.
Men din rygg anpassar sig till alla bilar, ja, Anders. Du sitter bra i allt, det bara liksom sjunker ihop.
Ja, det är gelé, jag är helt ryggradslös. men jag skulle nog förmodligen ändå gå på Toyotan. Ingen båt med visserligen, men den är ju... Och den är lite för bullrig, tyvärr. Men jag kan nog leva med det bullret.
Jag kan säga att Toyotan är faktiskt väldigt tyst och behaglig på slät asfalt, ja. Även i hög fart. Den också, även på grov asfalt är den väldigt tyst och behaglig upp till 90. Men sen när bullret kommer, då kommer det med
eftertryck ordentligt. Verkligen. Och jag kanske är lite skadad, för jag fick ju den här skillnaden när man gick från när den var tyst och fin med vinterdäcken. Och till sommardäcken, så jag kanske också överdriver.
Ja, och så vårasfalten är alltid mer aggressiv. Ja. Efter en vinter när det var mycket snö och regn och verkligen sköljt bort allt damm som ligger på vägen, så att den är som allra grovast asfalten precis där man byter till sommardäck. Allt eftersom vägen slits under sommaren så blir den tystare och tystare. Men just första månaden är ju extra grov och bullrig.
Mm. Nils, du ska åka på semester. Du ska ta någon av de här fem bilarna. Vilken väljer du och varför?
Alltså grejen är, den bästa semesterbilen egentligen rent subjektivt är ju Toyota Corolla Cross. Den fina fjädringen och sen också den här drivlinan som vi inte pratat så mycket om. Det är ju, Toyota gör ju bra hybrider. Det är otroligt smidiga att köra. Det är som att man tänker fram dem liksom, utan att störa någonting, och tillräckligt rymlig på många sätt. Om man tänker mer sen semestertestmässigt, så alla gillar när vi bara kör den, men så fort vi tar fram mätutrustningen så är vi inte fullt lika imponerade. Det roligaste förresten mätningen vi gjorde.
Ja, du tar den nu, vad bra. Ja, du tar det, jag behöver det här, påtala.
Den här är ju den tycker ju inte om att vara stressad, den här Toyotan.
Kan vi säga direkt, det är en lögnare.
En yes. Lögnare? Mm. Okej. Okay.
Det finns länge sedan vi körde en bil som hade sån felvisning på hastighetsmätaren. När hastighetsmätaren visar 110 km i timmen ligger de andra på 107-108.
109 mastan.
109 mastan, precis. Upp för fartkamerorna i den, då är inte så mycket marginal. Toyotan 103.
Så att Toyotor ligger där lite långsammare än den andra trafiken. Ja. Det beror inte bara på förarna.
Nej, de kör 110 på 110-vägen. Det är bara att det går bara 100. Det blir inte snabbare. Det har vi märkt när vi är ute och kör, att man kommer ju kapp. Den ligger först, går det långsammare. När de andra, när den inte ligger först, så klagar Toyota-fören. Varför kör vi så fort? Och det tycker jag ändå jag känner igen för gamla Prius ändå. Jag tror en Toyota hybrid har haft det fenomenet tidigare. Minst Prius nummer 2 var ju framförallt så.
Våran gamla Corolla kombi var ju likadan.
Den låg, det var likadan, men det var ju på 105 kanske, i alla fall. Ja. Det här var ju liksom ett snäpp till, så verkligen är påtagligt att den avviker liksom.
De kommer alltså inte bara köra med släckta bakljus i den här sommaren, Toyota-ägarna, utan även 10 under.
Ja, men det är ju bra eftersom du har så dåliga bromsar när du har lastat. Du kör ju inte 110 km i timmen som du tror, utan du kör bara 103.
Jag körde om 3 Toyota igår ute i stugan med släckta bakljus. Men det var liksom skymning, så jag vet inte om, men det såg ut som de hade DRL fram utom en. Det kan ha varit att det skulle slå om dem, men det är ju, det är bedrövligt.
För våran Corolla Cross har bara autolägen, den kan inte vridas till noll, så att den kommer att tända om ljusreglaget är rimligt rent och fattar att det är mörkt.
Ja, ja, ja. Ja, det var lite äldre Toyota det här. Men det är ju bra för mig att veta. Men
ja, tyvärr ska jag säga med ljuset där, tyvärr har jag en sån att den piper, och nu väljer den i påtvingat halvljus, vilket jag tycker det kan lika gärna göra, slå på halvljusen och ha bakljusen tända, det är ändå rimligt. Många bilar kan ju köra omkring på det sättet. Toyotan har ju det fenomenet, den börjar ju pipa, att du måste vrida den till auto innan du lämnar bilen. Tyvärr.
Men du väljer Corollan Crossen i alla fall på din semesterresa, eller?
Det är den jag trivs bäst i. Eller låter testa, det är inte testvinnare, vi kan säga. Nej. Det
är, men du väljer, jag väljer Mercedes T-klass. Det är den perfekta, vad pratar ni om? Det är den perfekta semesterbilen. Om ni åker stanna på en loppis, ni kan köpa halva jävla loppisen och bara plocka in den.
Och det är just därför vi inte väljer dem. Det är alltid en risk att ha den här.
Jag vill inte om att vi ska ha mer än sommar.
Kommer ni på att jag ska bygga upp om staketet och åka förbi en brädgård, köp brädorna, lägg på den. Ni har alltid takräcket med.
Och inte bara det, det är ju sagt en varubilgrunden, ursäkta Anders. Mm. Så att den har ju verkligen 120 cm brett bagageutrymme. Och vad är också 120 cm? Jo, en EU-pall. Så du kan komma till byggvaruhandelsfirman. Då behöver inte säga packa ner saken. Du kan ju bara komma med gaffeltrucken och stoppa in hela lastpallen i bilen som den står, och sen bränner du hem.
Perfekta semesterbilen. Jag vill ha en T-klass. Du har ju ändå summerat det här, Nils, men innan vi kommer dit så ska vi kanske också prata lite ekonomi, för det är ju också en faktor om vi nu ska ut och åka långt. Vad kostar det att köra de här bilarna?
Ja, där har ju elbilen en klar fördel med Kian. Vi har ju kört en förbrukningsrunda, en 30 mila sväng, varierade vägtyper inklusive motorväg. Där kan vi prata om att det är lite kul. Vi har ju så tre olika, eller vi har ju så många olika typer av karosser, olika drivlinor, bensin, hybrid, laddhybrid, el, diesel och så vidare. Och det roliga är, om man tar förbränningsmotorerna här, att Fabia, liten småbil utan elektrifiering, Corolla Cross, fyrhjulsdriven med hybrid, och Mercedes diesel. Alla drar prick 5,0. Så ingen skillnad där. Med Mastan då, som vi kör med uppladdad batteri när vi kör, och sen låter vi bilen själv välja hur den portionerar ut elen. Det landar på 5,2 på en 30 mila runda. Så det är också ganska bra. Mm. Så det är nästan ingen skillnad alls i förbrukning. Däremot dras ju turer då med att en diesel kostar lite mer. Och med Mastan så måste du också betala för en 17 kilowattimmar och ladda den hemma. Så det är några kronor där också. Så det ser att de ligger någonstans mellan 300 och 350 kronor för en 30 mila runda i driftkostnader. Men laddar man hemma och drar iväg på en 30 mila runda med elbilen, så kostar det ungefär 90 kronor. Är man fyra stycken som åker med på en runda, det är 22 kronor per person någonstans. Så att det är ju väldigt billigt att ta de här extra turerna med elbilen i sommar. Det är en stark fördel för den. Mm.
Ja, och om man då syr ihop, knyter ihop säcken, vad hamnar vi då någonstans?
Packar färdigt picknickkorgen, kanske vi ska säga. Ja, det är mer vinter.
Väger ihop allting. Den som vi korar till semestervinnare, inte för att den är rymlig och kan ta loppisfynd, det är mer en bonus, men det blir en Ture som vinner.
Äntligen.
Heja Mercedes.
Nej, men det är det vi sagt, det är den fina Mercedes-stolarna.
Killar med hjärna kör bilar med stjärna.
Ja, gärna.
Precis.
Killar som vet vad som gäller kör bilar med propeller. Ja, så har BMW-gänget också fått se.
Nej, men det som vi lägger som minus är väl möjligtvis sagt, bromssträckorna är inte perfekta, en 39 meter med tom bil. Sen är den ju opåverkad, så den är ju samma sträcka med last där, så den faller inte igenom. Men där är ju inte ensam med det gänget. Det är väl enda som är den stora anmärkningsposten. Annars är den sagt jättebekväm, också trevlig att köra. Det vill inte prata om körglädje, men det här är faktiskt en riktigt, rattar man på småvägarna så finns det ett fint chassi där under. Den är riktigt en av de trevligaste att styra omkring. Kanske den trevligaste faktiskt.
Det trodde man ju aldrig.
Nej, det tror man inte. Den är jättefin.
Jo. Ja. Ja, jo. Ja. Och nu när den inte är halt ute så märker man inte av den lätta bakvagnen.
Nej, det gör man inte. Den är jättestabil. Utan den är ju, och inte heller undan med överprov, utan den är mer understyrd i så fall nu när greppnivån är hög. Så att, nej, men den är trevligast att köra. Bäst fjädring. Bäst stolar. Visst, den kyler inte heller så bra. Och sen är det ju, det vi inte pratar om med fartresurser ändå. Vi har ju också mätt omkörningsprestanda med full last. Mm. Det kommer inte Ture jätteväl ut. Jag kan bara nämna lite siffror här. Men 70-110, full gas med full last. Så kickdown på automatlådan. Då, Mastan är ju snabbast då med sina 327 hästar. Den gör det på 4 sekunder, 4,1. Ture 11,2. Och det är också Ture som är mest påverkad av lasten. Att tom gör den på 8,1 sekunder med last 11 sekunder.
Det är nästan tre gånger så långt.
Man
som
tappar verkligen prestanda, och det känns lite grann när man ska köra omkring. Men som sagt, prestandan är väl så här, ingen jätteavgörande sak. Det är inga skrämmande siffror ändå. Vi har sett betydligt värre än så här.
Och jag kan komma med några tips till er som kör Ture respektive Toyota i sommar. Att ska det gå som absolut snabbast när man accelererar iväg, så ska Ture växlas manuellt. Och man ska växla 200-300 varv innan den själv vill växla. För då spar man några tiondelar.
Mm. Och Toyota? Och
kör den alltid i ekoläge. Utan någon outgrundlig anledning så är Toyota snabbast iväg när de kör i ekoläge.
Fast det är inte det bara från starten då? Jag tänkte just omkörningsprestanda.
Ja, nej, skillnad där, för det är samma, lopp där. Då är det precis samma. Men ska du vara snabbast till 100?
Varför är den snabbast på ekoläge?
Med rödljusen alltså, ekoläge.
Ja, jag gissar att den slår på lite mer med elmotorn, lite hårdare.
Ja, förstås. Så måste det vara.
Och det här är inte, det är inte bara våran långtestare som är så här. Utan jag har provat här på ett antal Toyota. Samma. Så Toyota-ägare, har ni riktigt bråttom med väg vid rödljusen, välj inte sport, välj eko.
Och välj alltså en Mercedes T-klass om du ska ut och åka i sommar. Claes, ditt bästa råd på semesterresan?
Oj.
Vad ska man tänka på när man åker?
Kör själv. Inga passagerare i bilen.
Jag tror att jag ska säga inga assistanssystem som är på större
tid. Jo, men och så framrutorna nere. Avstängd klimatanläggning.
Varför
då? Och så handen hängandes ut med dörrsidan.
Och en riktigt tung basgång.
Här har vi surferklass.
Ja, jag har någon sån där egenhet att när det blir så här varmt liksom, då måste det bli lite sydländsk touch på det hela.
Mm-hmm.
Ja. Men sen märkte jag igår då när jag skulle åka från landet, då hade jag fyllt bilen med flugor och myggor. Så ja, det finns nackdelar med det. Nej, men om man ska vara lite mer seriös, så det är väl som vanligt, ta det lugnt i trafiken. Och jag som kör Toyota, det är ju väldigt intressant att se att jag får ligga 7 kilometer över hastighetsmätaren.
Eller också ligger du enligt hastighetsmätaren och då...
Tänk på bromssträckan, Claes. Tänk på bromssträckan.
Ja, just det. Ja. Mm. Men där, vi hade ju faktiskt en polis som vi intervjuade i podden för något år sedan, och han sa ju det när man kör också i skymning till exempel, att man verkligen tittar bredvid vägen. Det är mycket vilt som vill upp, och de står ju och väntar ibland i dikerna. Så att man har lite split vision där. Ja. Så man kollar rådjur och vildsvin och älgar som är på väg upp på vägen.
Jag måste få lägga in en parentes här. Jag körde test alldeles nyss och körde då axmätning på vårt flygfält där vi håller till. Och man är väl uppe i 150 i alla fall på slutet där. Och precis då när jag kommer upp där och kollar så att jag har fått ner siffrorna, sneglar i ögonvrån, och så tittar jag åt andra hållet och ser då 5 rådjur som står alldeles bredvid banan på väg ut.
De är motorintresserade där.
Shit! Ja,
det var kanske var samma rådjur som Anders träffade på i Finland som kom utspringades under bromstesterna.
Ja, det var jättenära att jag krockade med ett rådjur under däckstester. Det var första gången någonsin.
Men det var så roligt att det var verkligen under bromsningen. Du var redan på broms. Ja, på bromsning när den sprang ut framför bil.
Anders, vad ska man tänka på när man kör ut på semesterresan? På långresan?
Ja, men det var ute i god tid som vanligt. Det är alltid ett bra, seriöst tips. Därför att ju lägre stressnivå du har i kroppen, ju bättre och roligare blir resan. Och jag har sagt det förut och jag säger det igen. Det går alltid att hitta alternativa vägar. Kör inte bara motorväg, även om det är effektivt.
Nils, långresa?
Inte långresa, men semesterresa. Jag tycker det som Anders sa, jag tycker det viktigaste. Det är nu du har tiden att välja en annan väg. Precis som du säger, kör inte den vanliga vägen mellan dina landställen eller där mormor och morfar till barnen, vad som helst. Ta liksom en extra, det spelar ingen roll att restiden är en timme extra. Du kan ju passa på att verkligen göra till en resdag och stanna och upptäcka saker i vägen. Sverige är ett fantastiskt fint land, det finns jättemycket att upptäcka. Otroligt fina vägar och det kommer inte ta så mycket längre tid, men man kommer att få ut så mycket mer av resan och verkligen ta tiden och upptäck vårt land och besök ställen längs vägen. Kör inte meter motorväg utan ta de här alternativa vägarna. Och det går inte så mycket långsammare heller. Det är bra vägstandard i Sverige. Det är fina landsvägar. Och passa på att lägga in lite stopp, bensträckor. Ha gärna med sig också egen matsäck tycker jag. De liksom skippar de här snabbmatsställen och alla tråkiga betongfundament och annat. Ta en utflykt, ta med lite pastasallad i kylväskan och verkligen sätt er vid en sjö eller vid den här fina kyrkan eller vad ni besöker. Liksom, ta er tid och upptäck de här sakerna nu när det är semester.
Och mitt tips är då, se till att ha en bra spellista eller lista med favoriter på bra poddar. Mm. Och gör i ordning den i förväg så ni inte slipper sitta och fippla med det i bilen under körning. Nej, men för att det blir mycket trevligare att åka om man har någonting kul att lyssna på, tycker jag. Och vid Billäggares podcast kan man ju lyssna på, förstås. Det finns 312 andra avsnitt som ni kan gå igenom om ni inte har hört dem tidigare. Det var vad vi hann med att prata om idag, mina vänner. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Tack för att ni var med.
Tack.
Krama varandra i trafiken. Ta hand om er så hörs vi snart igen. Hej då.
Hej då.
Hej. Hej.
Du har hört Vi Bilägares podcast. Prenumerera gärna på podden så missar du inget avsnitt. Du kan också följa oss på Instagram, Facebook och YouTube där vi heter Vi Bilägare. Senaste nyheterna hittar du på vår hemsida och som premiummedlem får du digital tillgång till alla våra artiklar och testarkiv. Mer info på vibilagare.se/premium.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Bara på Storytel. Tove-fallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.